Ja, förra veckan så hade Tore och Birgit Augustsson ett väldigt intressant radioprogram om väckelse. De berättade om gamla tiders väckelser och hur mäktigt det kunde vara på mötena och hur gripna folk var utav Guds ande och kraft. Vuxna karar kunde till exempel storgråta under stor syndanöd. Och Tore och Birgit frågade sig varför vi inte ser den typen av genomgripande väckelse idag. Och Tore berättade för mig här i veckan att han upplever det som om väckelsen är som en ubåt. Den finns där under ytan, men den kommer inte upp. Och själv så ser jag ett massivt istäcke som hindrar väckelsen att komma upp till ytan. Och det är det här istäcket som jag tänkte ge mig på i det här och i nästa radioprogram. Jag tycker vi ska be tillsammans först för radioprogrammet. Gud Fader, jag ber dig att du ska mana fram mäktiga isbrytare som banar väg för din väckelse. Uppenbara för oss vad som står i vägen och hjälp oss att röja undan alla hinder, Gud. Hjälp oss att vända om till dig och till din vilja. Sänd en mäktig våg av din ande över Alingsås och vårt land, Gud. Jag ber att det som nu kommer att sägas i det här programmet kommer att tala till var och en av de som lyssnar och vara till vägledning för att komma vidare på vägen med dig. Amen. Ja, under de två senaste åren så har jag läst en hel del om väckelse i böcker som är skrivna av gamla väckelseförkunnare som Frank Mangs, Emil Gustafsson, Charles Finney och D.L. Moody och andra. Och jag har undrat mycket vad de egentligen predikade, vilket budskap det var som fick ge bränsle åt väckelsen. Jag har grubblat mycket på vad väckelse egentligen är och om det finns vissa förutsättningar för väckelse. Jag har funderat mycket över varför vi ser så lite av Guds kraft ibland oss idag. Vad som är orsaken till det. Charles Finney, som kanske är den av alla förkunnare som har vunnit flest människor för Jesus genom alla tider. Han säger att väckelse börjar med förkrosselse och syndanöd och ånger och att det börjar i församlingarna. Men det får inte stanna där. Han säger att väckelsens hemlighet är att de kristna kommer i rätt förhållande till Gud och vänder världens tjusningskraft ryggen och får en längtan efter Gud själv och efter himmelen. Och detta leder i sin tur till att utomstående kan vinnas. Så jag tänker i det här och i nästa program som jag ska ha den 1 april dela med mig av det som har kommit till mig när jag har läst och funderat och bett över det här ämnet. Och jag kommer att vara rätt så kärv i budskapet eftersom jag tycker att situationen i vårt land är väldigt illa. Och det är även illa ställt bland många av oss kristna. Vi avviker ju mer och mer från Bibelns budskap och även i många sammanhang där man vill framstå som biblisk och andlig. Det är många som längtar efter väckelse i Alingsås och Sverige. Och läser man om äkta väckelseperioder i historien så ser man att väckelser ofta verkar följa ett mönster. Men det är inte via dans på rosor som den startar. Den startar genom att någon grips av Bibelns budskap och upptäcker att vi inte lever så som vi borde. Och detta leder då till en enorm nöd och kraftfull bön. I andra kungaboken i Bibeln så kan vi läsa om kung Josia som återfann den bortglömda lagboken, Moseböckerna alltså. Och vid den här tiden så levde Guds folk ett alltigenom ogudaktigt liv och inte alls efter Guds vilja. Och så när Josia läste ur den här återfunna lagboken så blev han bestört. Han rev sönder sina kläder och grät inför Gud. Och detta gjorde han för att han såg att Guds folk inte levde efter Guds vilja. Och det här är ett typexempel på hur väckelse kan starta i djup nöd, ånger och bön. Temat i det här programmet och nästa program är församling på villovägar. Och hur vi kan hitta tillbaka till Guds kraft och hur vi kan förbereda oss för väckelse. Budskapet är främst riktat till oss som är kristna, men jag tror att Även du som kanske inte har tagit steget in i tron kan få något till dig i de här programmen. Du kommer att få höra en hel del om hur det är tänkt att det kristna livet ska levas, så som Bibeln berättade. När jag läser i min bibel så är det så mycket som vi kristna gör helt tvärt emot vad Jesus sa att vi skulle göra. Man ser detsamma i Paulus undervisning. Och det är tyvärr på samma sätt i många av de kristna sammanhang som anser sig vara väldigt andliga eller som vi kanske anser vara väldigt andliga. Och vi lever inte det liv som Jesus kallar oss att leva, om vi vill vara hans lärjungar och tjänare. Och det här är, som jag ser det, Guds församling på villovägar. De två huvudproblemen som jag tänker ta upp, det är dels vår självupptagenhet och dels vår ovilja att acceptera svaghet. Och detta trots att Jesus har sagt att vi måste dö ifrån oss själva om vi ska vara värdiga. Och trots att det är just i svagheten som Guds kraft kan komma till sin fullhet. Jag tror att i dessa två omständigheter ligger mycket av orsaken till varför vi kristna tappat mark så katastrofalt och blivit så kraftlösa. Och idag så ska jag prata om självupptagenheten, och i nästa program så kommer jag att prata om kraften som fullkomnas i svaghet. Innan vi ser vad Bibeln har att säga oss, så ska jag först teckna en bild av hur allvarligt läget är, och vi ska se hur Gud vill att det optimala kristna livet och församlingslivet ska levas. Och det är ju, om vi har ögonen öppna, ganska uppenbart att vi kristna tappat mycket mark och kraft de senaste 50 åren. Några siffror om samfundens medlemsutveckling visar tydligt på detta. Siffrorna här, de är i stort sett från mellan åren 1960 till 1999. Om man då tittar på medlemsantal så ska vi se hur mycket det har minskat. Frälsningsarmén har gått ifrån 41 500 medlemmar till 17 900 medlemmar. Metodistkyrkan från 11 200 medlemmar till 5 200 drygt. Pingströrelsen har flest medlemmar. De har gått bara från 92 000 till 90 000. Svenska Alliansmissionen har gått från 14 900 medlemmar till 12 800. Svenska baptistsamfundet 32 500 till 18 600 medlemmar. Svenska missionskyrkan har ju tappat enormt från 96 700 till 68 100 medlemmar. Evangeliska frikyrkan har gått ifrån 19 800 till 28 000 drygt. Men det beror ju då på att man har gått samman med Helgelseförbundet och fribaptisterna. Och räknar man ihop de här så har man ändå minskat 8%. EFS har gått ifrån 26 400 medlemmar till 18 000 medlemmar. Men då var det mellan åren 1975 och 2000. Minskningen av antal medlemmar i frikyrkosamfunden har alltså mellan åren 1960 och 1999 varit cirka 76 000 medlemmar. Och någon sa att om pingstvännernas alla barn hade följt i sina föräldrars fotspår så hade Sverige idag haft ungefär en miljon pingstvänner. Och varför blev det inte så, kan man ju fråga sig då. Svenska kyrkans medlemmar minskar också väldigt kraftigt. Sedan början av 70-talet så har man tappat cirka 600 000 medlemmar. Och under 2004 så minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med drygt 78 000. Ökningen sen hos trosrörelsen och Vineyard under de här åren motsvarar inte på något sätt minskningen i de övriga samfunden, så de spelar inte så stor roll i statistiken. Och så kanske det finns någon av våra lyssnare som tänker att ja, men så här illa är det inte hos oss. Om alla kom till oss och gjorde som vi så skulle det inte vara några problem. Men jag tror inte att Gud vill ha det på det sättet. Gud vill att allt hans folk i alla olika sammanhang ska lära sig att gå i takt. Det är inte någon speciell församling vi ska komma till, utan till Gud. Och en församling utgör ju egentligen alla de troende på en och samma ort enligt Bibeln. Ett exempel på hur ovaksamma vi kristna blivit är den statliga utredningen med den här benämningen SOU 2000:100. Vet du vad den egentligen heter med ett mer populärt namn? Den heter Bibel 2000 eller Bibel 2000. Det är alltså en statlig utredning formellt sett. Fingranskar man denna översättning så verkar avsikten med översättningen vara att ta bort det profetiska budskapet i Gamla testamentet. Man ser inte längre att texterna pekar på den kommande Messias, och detta leder ju då till att Jesus förringas som Messias och som Gud. På flera ställen där grundtexten talar om Messias som ska komma så låter Bibel 2000 oss tro att texten handlar om något som redan har hänt eller som hade hänt. Fotnötterna är i vissa fall ännu värre eftersom de ibland rakt på sak föreslår någon fysisk person som levde på samma tid som profeten istället för att peka på Jesus. Jag ska inte gå in mer på detta i detalj, men det faktum att många kristna tagit emot den här översättningen utan att reagera och se bristerna, det tycker jag är ytterligare ett bevis på hur ovaksamma och kraftlösa vi är idag. Många av oss kristna drömmer om att se mer av Guds kraft i våra liv. Och många av oss har säkert också funderat över varför vi ser så lite av denna kraft idag, både i våra egna liv, i församlingarna och i samhället. Vi har läst om hur denna mäktiga Guds kraft verkade på apostlagärningarnas tid. Och ibland så hör man att det idag händer liknande under och tecken som på apostlagärningarnas tid. Och att många blir frälsta. Men det är aldrig här. Det är alltid där borta någon annanstans när jag inte var med. Och väckelsemötena idag är ofta bara en form av lockelsemöten som drar redan bekännande kristna från andra kyrkor. Och att de vill se något spektakulärt. Stora skaror av nyfrälsta ser vi inte i västvärlden. Du ska få ett väldigt lysande exempel på detta. När taxipastor Leif Tholin besökte Alingsås nyligen så berättade han för mig om vad han hade upptäckt med en av de nya stora församlingarna i USA. Det här är en församling som har fått mycket uppmärksamhet eftersom man väldigt snabbt växt från 0 till 10 000 medlemmar ungefär. Man pratade om en väldig väckelse. Leif Tholin, han bestämde sig för att kolla upp hur det egentligen stod till med den omtalade väckelsen, och det visade sig då att bara några få procent av de 10 000 medlemmarna var nyfrälsta. Resten kom från andra församlingar. Och det är detta som jag kallar för lockelsemöten, som drar redan frälsta men som vill se sensationer. Den här typen av möten adderar inte fler frälsta till den redan frälsta skaran i vårt land. De flyttar bara runt folk som har blivit lekbollar för nya läror och spektakulära samlingar. Men det är tydligt i Bibeln att Gud vill att vi ska vara välsignade när vi lever i hans närhet. Vi kan läsa om Guds välsignelser ifrån till exempel Moseboken och fundera över om vi känner igen oss i det som står här. Vi läser ifrån femte Moseboken kapitel 28 och det är vers 1-12. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så skall Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moder livs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser sig upp emot dig skall Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut emot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren skall befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han skall välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig. Herren skall upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska se att du är uppkallad efter Herrens namn, och de ska frukta för dig. Herren ska ge dig överflöd av allt gott, barn, avkomma från boskapen och gröda på marken, i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Det slutar då. Det här är det gamla förbundets välsignelser till Guds folk, judarna. Men precis som det gamla förbundets gudstjänst var en bild av den andliga gudstjänst som skulle komma i det nya förbundet, så är de här välsignelserna också en bild av de andliga välsignelser som vi kan få i det nya förbundet. Men vi får dessa genom nåd, eftersom vi får tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet. Vi klarar inte att leva upp till lagens krav själva. Men tillgodoräknar vi oss Jesu rättfärdighet, så ska vi också dela hans liv, där vi avstår från överflödet för att istället överflöda i kraft och i goda gärningar. Tappar vi kontakten med Gud och blir självupptagna eller ovilliga att hörsamma hans ord, så viker hans välsignelser ifrån oss. Vi märker det främst på det andliga planet. Och det är i det här tillståndet vi befinner oss idag i Sverige. Ifrån till exempel profeten Haggais bok i Gamla testamentet kan vi läsa om hur det blir när vi prioriterar vårt eget liv. Vi läser från Haggai kapitel 1, vers 9-11. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus, därför har himlen över er hållit tillbaka sitt dagg, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete. Säden, vinet och oljan här, det är för oss framförallt bilder av de andliga välsignelserna. Om vi också tittar i Bibeln hur det kristna troslivet är tänkt att levas, så får vi en bild av vad det är vi saknar och vad tron är tänkt att ge. Vi speglar oss liksom i dessa bibelord och ser om bilden stämmer med oss eller inte. Vi läser i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-23. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det här bibelstället visar ju tydligt hur det är tänkt att vi ska bli till vårt sätt om vi lever i helgelse och har Guds ande. Men tyvärr ser vi för lite av andens frukt ibland oss kristna idag. Frukten har blivit mer och mer blandad med köttets frukt. Och när vi speglar oss i detta bibelställe, så ser vi att vi saknar mycket av Guds ande och därmed andens frukter. I Markus evangeliet kapitel 17, vers 18 läser vi: tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, och de ska lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Tecken skall följa dem som tror, står det. Eftersom vi ser så lite av dessa tecken idag, så måste vi då fråga oss hur det är ställt med vår tro. Och har vi egentligen fattat vad tro är, trots all trosundervisning? Vi ser även här att det inte är som det borde vara med oss kristna. Vidare i Matteus kapitel 17, vers 20, så står det: om ni har tro bara som ett senapskorn, skall ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er. Hade vi alltså bara ett senapskorn av den rätta tron, en liten, liten bit alltså, så skulle vi kunna flytta på berg. Och det här handlar alltså om kvaliteten på tron, inte storleken. Och den här sortens tro ser vi inte heller ibland oss, så som vi borde. I Johannes evangeliet kapitel 15, vers 7, så står det: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Så säger alltså Jesus. Samma sak här. Vi får inte allt vad vi ber om. Och det är alltså då uppenbart att vi inte har det rätt ställt med vår relation till Gud. Och dessutom måste vi se väldigt allvarligt på utvecklingen i samhället. Vi ser ju hur våld och omoral och supande och allt möjligt elände bara ökar och ökar. Samtidigt som vi kristna blir marginaliserade och förlöjligade och kanske snart mer och mer tystade och förföljda också. I värsta fall så går vi arm i arm med världen. Men denna utveckling tillsammans med dessa bibelställen visar tydligt, tycker jag, att Guds kraft finns inte ibland Guds folk i Sverige på ett sådant sätt som Gud vill. Och då måste vi ställa oss frågan, varför är det på det här sättet? Vi ska nu läsa från profeten Haggai igen, för där har vi ett svar på frågan varför det är så kraftlöst ibland oss. Det budskap som han förde fram var på den tiden riktat till Israels folk. Men Paulus säger ju att allt i skrifterna har blivit skrivet till vår vägledning. Bakgrunden var den att Guds folk hade kommit tillbaka till Israel ifrån fångenskapen i Babel. Och så hade de börjat bygga upp det nedrivna templet. Men de hade ledsnat på det jobbet och nu hade byggandet legat nere i 16 år. Och istället hade folket börjat prioritera sin egen välfärd. Vi läser från kapitel 1 i Haggai, vers 2 till vers 11. Så säger Herren Sebaot, detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa, är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite, och när ni förde hem det, då blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot, därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Därför har himmelen över er hållit tillbaka sitt dagg, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet, och över bergen, och över säden, vinet och oljan. Över det som jorden alstrar. Över människor och djur och över deras händers arbete. Och det slutar. Nu ska jag först säga att Guds hus idag, det är inte någon kyrkbyggnad. Guds hus, det är vi kristna tillsammans. Mm. Församlingen är hans tempel och Kristi kropp enligt Bibeln. Gud sa genom Haggai att folket inte tyckte det var prioriterat att bygga på Herrens hus. Istället så låg de tiden på sig själva och sin egen framgång och sin egen lyx. Men Gud säger att just för att de prioriterade fel blev inget välsignat. Och vi kan översätta den här strävan till andliga motsvarigheter för oss idag. De sådde men fick inte se någon skörd. Vi sår ut Guds ord men ser nästan inga nyfrälsta. De åt men blev inte mätta. Vi äter kanske lite av Guds ord ibland, men vi får inte den mättnad vi borde få och blir inte heller uppbyggda på det sätt som Gud vill. De drack, men törsten blev inte släckt. Och vi törstar efter den heliga ande. När Guds folk fick inkomster försvann detta ut genom hål i börsen. Och det här kanske man kan likna vid alla de medlemmar som vi ständigt tappar från våra olika samfund. Och på grund av själviskhet och självupptagenhet så höll Gud borta sin dagg ifrån landet och det växte ingenting. Vi saknar den heliga andes daggdroppar och ett regn i våra liv och församlingar. Och vi växer därför inte i ande och kraft eller nya invånare i Guds rike. Gud lät torka drabba säden, vinet och oljan. Och torkan har drabbat vår andliga skörd. Vår glädje och vår smörjelse. Och mycket av vårt arbete är förgäves. Det går väldigt knackigt med vårt arbete i församlingarna många gånger. Och vi kan inte på något sätt jämföra oss med gamla tiders väckelser. Inom den här självupptagenheten som står i vägen för Guds kraft och välsignelse så finns vad jag kan se några huvudområden som vi fullständigt har drunknat i. Det är kunskap, karriär och framgång, materialism, fåfänga och nöjen. Jag tänkte stanna upp lite inför de här olika sakerna. Om vi tar kunskapen först så blåser den upp. Vi vet ju från berättelsen om Adam och Eva att just kunskapen kan komma emellan mig och Gud. Kunskapen kan få mig att sätta mig på Guds tron så att jag tycker att jag är rätt så smart nog för att själv avgöra vad som är rätt och fel och gott och ont. Precis så gör ärkebiskopen K.G. Hammar när han anser sig så klok att han kan kasta delar av Bibeln på sophögen. När vi nu talar om religiös kunskap så är det inte bara som kunskap som man får på universitet som kan stå i vägen för Gud. Det gäller även viss annan religiös kunskap. Marknaden för spektakulär kristen litteratur, video och tv är definitivt ett riskområde. Många läser ju idag hellre kristna pocketböcker än Bibeln. Världslig kunskap om till exempel biologi, filosofi eller astronomi kan ju också få mig upplåst så att jag ser ner på Bibelns budskap och inte vill testa vad som är sanning. När det gäller framgång så kan lusten att bli känd, erkänd, upphöjd, rik och omtalad dra iväg med oss. Och allt fler av oss vill göra karriär och få framgång inom alla dessa områden bara för njutningens skull. Och karriär, det kan man som bekant även göra inom kyrkorna. Karriär och framgång behöver alltså inte vara fel på något sätt i sig. Men det är vad vi har i fokus som styr min andliga utveckling. Vi vet att karriär och framgång ofta hamnar mellan oss och Gud. Du kanske sitter fast i detta idag. Jag själv har faktiskt gjort det och det ledde till utbrändhet. Materialismen verkar aldrig nå fram till sin yttersta gräns. Och hur många kristna är det idag som inte också ska ha det senaste av hemelektronik, inredning, hus. Man ska ha minst 2 flotta bilar. Motorcykel, fyrhjuling, segelbåt, hästar, sommarstugor med mera. Och är du inne på den här arenan så kommer du inte heller att kunna leva det liv som Gud har för dig. Fåfänga gör att vi går på gym, till dyra frisörer, till massageinstitut, dietister och plastikkirurger och annat. Vi köper högvis med smink och dyrbara kläder. Fåfängan är också kopplat till de sexuella begären som vill dra iväg med oss utanför de gränser som Gud har satt upp. Och när det gäller nöjen finns idag inte heller någon större skillnad på kristna och icke-kristna. Vi ser samma filmer, vi spenderar timtals framför tvn varje kväll. Vi går på teater, bio, opera och konserter av alla slag. Nöjeslyssnaden den styr också mycket vad vi skaffar för senaste prylar. Semesterresorna de blir bara fler och fler och mer avancerade och kostsamma. Många kan lägga mellan 200-300 kronor på en enda måltid på en restaurang utan att reflektera över att just de 200 kronorna skulle kunna betalt mat, bostad, kläder och skola i en hel månad för ett fadderbarn i Indien. Har du tappat bort tiden med Gud på grund av alla nöjen som du unnar dig? Här har jag själv alltså skenat iväg många gånger kan jag säga. Och det är väldigt lätt hänt om man följer efter den stora mängden. Alla de här sakerna behöver inte vara synd, men frågan är vad du sätter främst i livet. Vad har du i fokus och vad har du för mål? Står de här sakerna i vägen för ditt liv med Gud och hans vilja, ja då är det synd. Fundera över hur det står till i ditt liv. Är det någon skillnad på dig och de som inte är kristna? Lever du ditt liv med andras frälsning i fokus? Är du ett kärleksbrev från Gud till andra människor? Är du en Kristusdoft? Eller doftar du bara dyr parfym? Återspeglar du Jesus eller är det bara du själv som syns i spegelbilden? Märks det att du egentligen är medborgare i ett annat rike? Hörs det på ditt språk? Märks det på din kultur? Eller har du anpassat dig så till den här världen att ditt himmelska medborgarskap inte längre märks. Jag själv brister i mycket av detta kan jag säga, men det får i alla fall mig att söka Gud ännu mer. Vi är kallade att lämna allt bakom oss under vår korta session i den här världen, så att Jesus istället kan bli vårt allt. Och då ska han ge oss allt det som vi behöver. Men Jesus har ingen önskan om att vi ska leva i lyx. Vår lyx, den ska vara att tjäna Gud och våra medmänniskor. Bibeln talar mycket om att en gudstjänst som är värd något i Guds ögon, det är att vi tar oss an de nödställda och lidande. Och om vi inte gör det här så kommer våra gudstjänster och våran lovsång bara vara ett fruktansvärt oväsen i Guds öron. Är det på det här sättet så är det helt klart att vi inte kan få se någon väckelse. Jag har lite siffror från olika SIFO-undersökningar som säger en del om svenskarnas prioriteringar. I en undersökning om vilken dröm folk helst skulle vilja att den gick i uppfyllelse så valde 53% att vinna högsta vinsten på lotteri. 55% tycker det är bra med kasinon i Sverige. 37% tycker det är bra med porrfilm i TV. Och en undersökning från Mediamätning visar att svensken i genomsnitt ägnar 2 timmar och 31 minuter åt tv-tittande varje dag. Det motsvarar 38 dygns oavbrutet tv-tittande per år. Och 7 års oavbrutet tv-tittande om man ser på en 70-årsperiod. 71% av svenskarna ägnar sig aldrig åt bön eller bibelläsning enligt SIFO. Och i ett sånt här land är det inte lätt för Gud att välsigna och ge ut av sin ande och kraft. Siffrorna pekar ju på att svenskarnas fokus är långt ifrån det som Gud vill. Och i de här siffrorna så finns det tyvärr många kristna med. Nu vet du en stor orsak till varför vi ser så lite av Guds kraft idag. Det är vår själviskhet och självupptagenhet. Vi prioriterar bort Gud till förmån för vår egen njutning. Vi får inte glömma att det här korta livet vi har fått på den här jorden, det har vi inte fått för att vara turister här. Gud har en uppgift för var och en av oss. Och han vill också att vi ska bli helgade och klara för det eviga livet hos honom. Utan helgelse får vi inte se Gud, står det i Hebreerbrevet. Och allt vad vi behöver, det vill Gud ge oss av nåd. Vi kan inte förtjäna det med att vara duktiga. Vi ska bara komma till honom först av allt. Sök först Guds rike så ska ni få allt detta. Tänk vad svårt vi har det med detta först. Sök först Guds rike. Och det var just detta som det judiska folket på Haggais tid också hade problem med. Om vi tittar i Haggais bok igen för att se vad Gud ville att folket skulle göra då, så står det så här i kapitel 1, vers 8. Gå upp till bergen och hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Och det här betyder för oss att vi ska söka oss till olika böneplatser och i bön börja bygga på Herrens hus. Vi själva utgör stenar i det husbygget. Och vi läser vidare från kapitel 1, vers 12 till slutet av kapitel 1. Zerubabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket lyssnade till Herrens, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren. Då sade Haggai Herrens sändebud genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabel, ståthållare Juda, och hos översteprästen Josua, och hos hela kvarlevan och folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Folket lyssnade på Gud, och Gud gav dem då till och med en iver att bygga vidare på Herrens hus. Från den stunden när folket hade vänt om och prioriterat rätt, så skulle Gud börja välsigna. Och om vi läser här i kapitel 2 i Haggais bok, vers 19 och 20, så står det så här. Lägg noga märke till det som sker från denna dag och framöver. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej. Och varken vinstocken eller fikonträdet, varken granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag skall jag välsigna, sa Gud då. Nu skulle jag vilja avsluta med att uppmana oss alla att börja gå i en annan riktning än vad världen gör. Och så prioritera Guds husbygge istället för vårt egna, om vi ska få se någon kraft och väckelse i den här stan och i Sverige. Jesus, han säger så här: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Vi kristna, vi har alldeles för länge gjort världen följe på den breda vägen. Vi har följt efter på grund av oro över allt som vi behöver och efter alla begär. Och efter begär efter framgång och överflöd och nöjen, och så har vi prioriterat oss själva före andra och Gud. Det är alltså dags att vända om nu och gå den smala vägen och gå i en annan riktning och ha ett annat mål för ögonen än vad världen har. Det är bara så väckelse kan starta, och det är så vi kan få verklig glädje. Jag tror att vi måste vara konkreta och börja denna vandringen på ett konkret sätt. Och det kan handla om att du avstår från saker som du upplever binder dig och stjäl tid. Avstå till exempel från saker som ger liv åt olika begär, och gör något drastiskt om det behövs. Och så handlar det om att prioritera livet med Gud i alla lägen. Vi kan alla börja med att avsätta en halvtimme morgon och kväll för att umgås med Gud i bön, stillhet, bibelläsning. Har du inte tid med det, så säg då upp någon tidningsprenumeration eller stäng av TV:n till exempel. Ska vi få uppleva väckelse, så börjar den i vår egen bönekammare. Och det är förutsättningen för att en väckelse både ska börja och för att den ska fortsätta. Du själv är en byggsten i Guds husbygge, så bidra med den stenen. Och kan du få med fler stenar, så är det ännu bättre, men missa inte dig själv. För det är först när din byggsten kommer på rätt plats som livet kommer att kännas riktigt meningsfullt och lyckligt för dig. Det blir inte lätt, men det är rätt. Och det som jag nu tagit upp i det här programmet, det är att vår självupptagenhet står i vägen för Guds kraft och välsignelser. Och jag tror alltså att detta är en stor orsak till att vi ser så lite av denna kraft i våra liv och i våra församlingar idag. Självupptagenheten är helt klart ett hinder för väckelse. Men återfinner vi, precis som kung Josia, våra biblar och där ser hur Gud vill att vi ska leva och ber Gud om hjälp att leva så, så kan det leda till förändring. I nästa radioprogram som jag ska ha den 1 april, så ska jag ta upp en annan sak som jag också tror står i vägen för Guds kraft, och det är vår ovilja att acceptera svaghet. Trots att Bibeln säger att Guds kraft fullkomnas i svaghet. Men det tar vi nästa gång.